SLA Sportpodd, det nionde avsnittet med mig, Oskar Rickstrand. Mitt emot mig, Jan Larsson.
Jag är med idag också.
Diagonalt, Linus Hellman.
Hej Oskar.
Och vid min sida, Erika Agelsson.
Ja, det känns riktigt att sitta bredvid här.
Nionde avsnittet, vi är snart inne i februari. Jan Larsson, vad har du gjort den senaste veckan?
Ja, det har ju rullat på lite i gamla hjulspår kan man säga. Vi leder i helgen. Försöker väl och ja, de här tiderna var ute och röra på sig lite grann så gott det går. Och sen har det blivit en del sport naturligtvis, handboll. Jag såg faktiskt på hockey där, jag var lite nyfiken. Florida Panthers spelar ju, så jag var tvungen att kolla in formen på Strålman och Anton då. Det såg bra ut kan jag säga.
Han är fin form.
Ja, det verkar så. De vann ju här mot Columbus borta då. Och, nej, han hade 24 minuter speltid och sådär, så att Anton har kommit igång bra.
Linus, har det blivit någon NHL-hockey för din del sen vi såg senast?
Nej, jag har sett några klipp ifrån kvällens matcher, så har man väl gjort. Men annars har det väl blivit en del arbete. Då har det varit fokus på Allettan på matcher jag har sett. Sen har jag även följt VM naturligtvis, handbolls-VM här. Så att, men också passat på och försökt att vara ute och flanerat omkring lite.
Har du återhämtat dig från gårdagens match mellan Danmark och Egypten? Vi satt nästan och vrålade ihop.
Ja, knappt. Det var ju, för att prata ungdomsspråk, det var väl bland det sjukaste man sett nästan.
Vi ska tillbaka dit sen. Erika, jag vet vad du har gjort, men du får berätta det själv.
Ja, jag var ledig helgen här och debuterade i skidspåret på Billingen. Stod på längdskidor för första gången i livet. Det kanske är bra kanske att ta i, men det var roligt. Och på onsdagen här så fick jag ju med dig upp i spåret. Du fick också debutera, så det var, ja, det är kul.
Jag fick ta rygg, du försvann snabbt. Och ja, det är väl det jag har gjort då. Jag har varit uppe på berget, gjort min debut på skidorna och det var en smärtsam, obehaglig och rolig upplevelse får jag säga.
Ja, men roligt är viktigt att poängtera det. Det finns förbättringspotential för oss båda, men kul hade vi.
Jag vet inte om det var vallan eller skidorna eller om det var jag, men full gjorde jag flera gånger om.
Ja, det är klart att man börjar åka i den här så kallade Volvo-backen, så det finns ju lite lättare, men okej, okay, det är lika bra att ta tjuren vid hornen.
Det ska vara allt eller inget. Kör bara.
Ja, jag har förstått det.
Nu är det återhämtning, för på lördag kväll är det dags för idrottsgalan i Skövde. Jan Larsson, hur taggad är du inför det här? Vi har pratat om det hela vintern. Nu är den här.
Nej, men det ska bli jättekul, även om det blir en annorlunda gala då, eftersom den inte kommer att bli med de här 700-800 gästerna i Arena Skövde, utan det kommer att bli en digital historia. Men med fokus på utmärkelser och fokus även på det som har skett under detta coronaår, och det kommer ju också att komma fram. Så att, det känns, någonstans så känns det väl ändå ganska bra att vi kan köra galan.
Du lär ta plats i studion, enligt rykten.
Ja, lär väl dela ut något pris och vara med på något hörn där. Och det känns ju också kul att få den möjligheten.
Även Linus kommer synas till. Du brukar vara med och guida tittarna genom kvällen på SLA.se. Så blir det inte i år, va?
Nej, det blir inte så. Men jag har något inslag där på sändningen på kvällen där jag gör en intervju. Men spännande person.
Du har gjort ett par andra intervjuer också som vi ska lyssna på. 19.00 ska vi säga direkt, va? SLA.se. Det är bara att klicka in och kika på den. Mängder av priser kommer att delas ut. Och vi går rätt på den då. Linus, du har pratat med Malin Tollhägg, ordförande i nomineringskommittén. Larsson, du är med i nomineringskommittén. Vad kan vi säga om Malin Tollhägg för de som inte vet vem hon är?
Ja, just det. Jag kan ju ta det. Jag har ju suttit i nomineringskommittén ända från start då, första galan 2006. Och Malin är ju den tredje ordförande i nomineringskommittén. Den första var ju då Börje Weiler, som ja, Börje då en fantastisk person för idrotten i Skövde på alla möjliga sätt. Och han låg ju bakom det idrottshistoriska museum som finns på Billingen. Och Börje har ju tyvärr gått ur tiden under året, vilket är ju väldigt tråkigt då, men han lämnar ju ett stort avtryck efter sig. Han var den första då, och sen lämnar han ju över då till Mikael Ergius som skötte det här med akkuratess ett år, och sedan så är det nu Malin Toll som är den tredje då. Och sådär. Och Malin, jag vet med hon då egentligen, hon har ju en bakgrund inom handbollen då, kom ju fram och country moderklubb och Skövde HF blev ju då värvad sen till Sävsjö som var en storhet på den tiden. Det är väl 90-tal vi pratar om, och där har hon ju alltså två stycken SM-guld i handboll.
Vi ska lyssna på hur hon låter. Vi börjar med att höra när Malin berättar om hur nomineringskommittén har jobbat inför den här galan som blir speciell.
Oh, herregud. Ja, det har ju varit ett lite annorlunda år även för oss. Under den tiden som kanske man inte tänker på vad vi gör så sitter ju alla medlemmar och följer idrotten som sker i Skaraborg på egen hand. Sen har vi ju försökt träffas via telefon en hel del digitalt och sen har vi haft några fysiska möten där vi har tvunget suttit ner och när själva valprocessen har dratt igång då, eller nomineringsprocessen har dratt igång. Och det är väl först då egentligen när vi har fått in underlag också på de nominerade där vi har börjat plocka fram de som nu står idag då i rampljuset egentligen. Så att det har väl varit en lite... Och plus att det har inte varit på samma sätt i idrotten heller. Det har ju inte varit lika mycket. Det har ju säkert ni märkt med. Det är inte lika mycket att skriva om.
Nej, det har varit svårare då kanske att få fram kandidater i varje kategori här, eller?
Ja, det har ju varit... Vi tycker väl ändå underlaget var ganska bra ändå. Men sen märker vi att vissa idrotter har ju haft det lite jobbigare med tävlingsverksamhet och en del har ju bara bedrivit träningsverksamhet och vissa kategorier bygger lite på prestationer och resultat kring tävlingar och så vi har ju, det var ju diskussioner, ska man genomföra galan eller inte, så att vi har ju försökt titta på vårt arbete på kanske med lite andra ögon i år, så att
var det helt givet att man skulle ha en gala i år, eller hur gick resonemanget?
Nej, men det var inte helt självklart var det inte. Det fanns både för och emot egentligen. Och jag vet, diskussionen har ju också varit att det inte är tillräckligt bra underlag att kunna värdera pristagare eller föreningar. Då. Men sen så sa vi samtidigt att om vi inte genomför det nu så det finns ju fortfarande saker som det är inte så att har stannat av. Det är bara att det ser väldigt annorlunda ut och framförallt kring tävlingsverksamheten är det ju. Så vi beslutade väl ändå sen att, och kommunen tyckte ju likadant, att vi försöker göra en gala som på något sätt fortfarande lyfter fram idrotten som den har varit då, trots de påfrestningar som fortfarande är då. Och det kanske var ännu mer viktigt nu egentligen då.
Det talades väl om att man skulle inte ställa in utan ställa om, det har blivit ett begrepp, och det är så ni har funderat och tänkt också kan man säga då, eller?
Ja, men ställa om istället och försöka uppmuntra återigen. Jag tror att det finns en risk med när man är, vi är inte så skyddet så stor stad, även om många kanske tycker att vi är en stor stad, är vi inte så stor. Så tror jag det är viktigt att man håller det här kontinuerligt och regelbundet med så att det inte tappar fart. Om nu idrottsgalan ska ha en plats framöver och att den ska funka så tror jag det är viktigt med regelbundenheten och kontinuiteten i att den genomförs. Så att, jag tycker väl att det ändå till slut kändes som ett klokt och ett bra beslut.
Malin Tollhägg tycker det är klokt och rätt att idrottsgalan hålls även ett år som detta. Håller vi med henne? Linus, vill du börja?
Jag är ganska ambivalent, måste jag säga. Man kan ju väga myntet i olika sidor och man kan ju se det på olika sätt. Det har varit väldigt mycket som inte har kunnat bli av, som har ställts in och som inte har gått att genomföra. Och så har vi idrottare som har kunnat genomföra sin idrott eller hålla på. Och lyckats bra, så att jag har ju förståelse för dem som man ska premiera, dem som ändå har lyckats då. För idrottsgalan för mig är ju mer än bara de här priserna och sånt där, utan det är ju att man möts, idrotten möts över varandras gränser och man träffar från olika idrotter och ja, det är ett mervärde på det sättet, så att det saknar jag något oerhört. Det kan ju aldrig ersättas av en digital gala. Men jag kan förstå hur man har resonerat och att man har väljat att ändå genomföra den.
Erika, håller du med Linus?
Men jag håller med Linus. Jag är lite tveksam till om den skulle genomföras eller inte. Men det är klart att priserna är en viktig del i det för de som är nominerade och de som blir uppmärksammade. Men sen är det ju en större grej kring hela galan och kring idrotten som firas på det sättet. Så att det blir ju inte så i år, men samtidigt kanske det är klokt att ha en för att inte få ett paus på det. Liksom. Vi vet ju inte när det blir som vanligt igen, så då kanske det inte borde vara någon gala nästa år heller, om man nu skulle tala för att det inte vore det nu. Så att, det är svårt att säga, men nu är det som det och nu gör vi det bästa av det. Liksom.
Larsson, vad säger du? Kör på eller lägg ner skiten?
Ja, nu är jag lite part i målet då, eftersom jag sitter med i kommittén och har varit med i den diskussionen från början när vi skulle göra. Och jag kan väl direkt erkänna att jag var väl en av dem som var väldigt fundersamma och kanske kritiska till att man skulle ha galan överhuvudtaget. Det måste jag säga beroende på lite grann som Linus och Arika har varit inne på här. Och det är en fest för idrotten och det är ju vissa idrotter som har varit helt inställda då. Men jag tycker väl ändå under resans gång när vi satte igång med processen och alltihop att det känns nog ändå ganska rätt att ha den som vi har, och det handlar väl egentligen mest om, tycker jag, att om jag använder ordet, hålla grytan kokande. För det är klart att här har man kört fotbollsskalor och man har kört den stora idrottsskalan i Stockholm, allt digitalt, och nu kör vi här i Skövde. Alltså över tid och på sikt så finns det ju ingen framtid enligt min uppfattning att ha det så här, utan vi måste ju komma tillbaka igen till det sätt som det var. För att ska man ha det så här så kommer ju inte de här galen att överleva. Det var väl samma att titta på den här guldbaggegalan. Det blir ju också, det är på ett annat sätt. Men ja, nej, jag tror att det här är någonting som vi får koppla till coronan helt enkelt. Och sen måste vi försöka komma tillbaka igen. Och så gäller det, gäller ju hela livet och all idrott överhuvudtaget, självklart.
Det handlar ju i grund och botten om att dela ut priser. Hur svårt är det att välja vinnare ett sånt här år när ett lag som Skövde AIK till exempel har haft helt andra förutsättningar än ett lag som IFK Skövde fotboll eller HK Country som inte har fått spela i samma utsträckning? Hur har man fått tänka där, jämföra prestationer och...
Ja, det är jättesvårt och det är ju svårt överhuvudtaget att jämföra, framförallt mellan idrotter kanske då, men... Nej, man har försökt att titta på det som ändå som är gjort då, för det är klart att de här lagen och de här idrottarna som då har fått idrotta under ganska speciella omständigheter, de kan ju inte hjälpa det, utan de har ju gjort så gott de har kunnat då, självklart, och på något vis så är det väl rätt att primera då, även om beslutsunderlagen i de här fallen blir ju lite tunnare, det går ju inte att komma ifrån. Vi har en del individuella sporter som orientering kanske, O-ringen var inställt och vi har simning, det blev väl inte mycket till de SM-tävlingarna, vi är duktiga där, så det är klart att ur den synvinkeln så är det ju svårare och tunnare, men däremot inte sagt att de som tar hem priser, de är värdiga vinnare, för de har, det kan jag intyga, de har verkligen gjort bra ifrån sig, så är det.
Erika, motorsportens vän, får motorsporten tillräckligt mycket uppmärksamhet på idrottsskalan i Skövde?
Det är ju svårt för mig att vara objektiv i den här frågan eftersom du presenterar mig som motorsportsvän.
Du behöver inte vara det. Du säger vad du känner.
Jag tycker att den har fått det de senaste åren ändå. Vi har haft flera motorvänner som har varit nominerade och även blivit prisade. Albin Elofsson har ju fått SLA-plaketten och årets manlig idrottare till exempel. Och nu har vi Matilda Ahlström nominerad till SLA-plaketten i helgen här. Så att, ja, jag tycker att de finns med på ett hörn, absolut.
Men det kan vi säga också när det gäller plaketten där, om vi pratar lite andra tider, så Anders Eriksson, du är världsmästaren från Tibro, han är ju den som har tagit hem den här priset flest gånger. Han har ju tagit hem den 4 tillfällen. Så att så är det ju. Så att han finns ju inskriven för alltid i den här historien. Så är det.
Det säger något om honom.
Det säger en del om honom.
Vi ska höra en till röst. Linus, du har pratat med Henrik Berggren som arrangerar galan. Och det gör han väl alltid, känns det som.
Ja, han har producerat det i flera år, absolut. Så att, men han har ju lite, det blir lite annorlunda för honom också.
Han får slita hårt. Vi lyssnar på hur Henrik Berggren låter.
Det har ju varit väldigt annorlunda, kan man säga. Vi har ju förinspelat mycket material innan och kommer även ha lite gäster på plats på när galan sen på lördag kväll. Men det är en helt annan, det är inget arrangemang på det sättet som delar ju den stor galan med 500 gäster. Utan det är mer en teknisk produktion.
Vad kan du säga om lördagskvällen då? Hur kommer det bli?
Nej, men det kommer bli festligt och galet på alla sätt. Och det är som en utmaning att förmedla den känslan hem till de som sitter hemma och tittar på sändningen. Men vi tror att vi har ett bra startfält.
Ja, bland annat så ska ju Patrik Westberg vara konferensierad, förstått då.
Stämmer.
Kan du säga något mer om vad vi kommer kunna se under kvällen?
Förutom alla prisutdelningar då, så är det ett antal gäster som kommer att sitta i studion vid olika tillfällen. Och sen så har vi lite musikunderhållning med bland annat Matilda Tillbom och Ullberg och Ljung.
Vad säger du då? Vad betyder idrottsgalan för dig personligen?
Ja, jag har ju varit med i någon form med idrottsgalan i princip så länge jag har hållit på. Antingen jobbat med tekniken eller bildproducerat eller sådär. Så det har ju varit en har ju varit en resa genom många år och den betyder ju inte mycket eftersom det är på något sätt att man startar upp det nya året sen gör ridskalan i januari varje år.
Henrik Berggren är rapp. Han arbetar hårt här inför galan som kommer. Larsson, du ska sitta där, vi har redan sagt det. Jag måste bara, jag satt och tänkte på det här. Vad, kör du kostym eller vad är det som gäller? Vad kan vi vänta oss?
Jag får ta fram kavajen i varje fall, det tror jag.
Kavaj, skjorta, ja. Slips, fluga, nej.
Nej, det blir ju skjorta kavaj, tror jag. Det är inte 100 än. Jag får väl rådgöra med min bättre hälft hemma, kanske.
Det är ännu en anledning att kika in på lördag kväll då. Ni har ju varit med om några galor, alla här inne. Vad har ni för favorit idrottsgala minnen?
Ja, för mig är det tveklöst 2015 när Lennart Johansson var gäst på idrottsgalan. Fick göra en intervju med honom och sitta ner och det var väldigt fascinerande. Det är ju en fantastisk person som har betytt oerhört mycket för, eller som en svensk som har gjort stora avtryck på den internationella fotbollsscenen.
Ja, många vet, vissa vet kanske inte vem Lennart Johansson är.
Nej, men mångårig ordförande i UEFA och sen även skaparen av Champions League, bara en sån sak. Han berättar ju om sitt livsverk eller vad han hade gjort och det var ju både positivt och negativt. Man kom ju in lite grann på den här fejden med Sepp Blatter naturligtvis när han skulle försöka bli FIFA-ordförande, för det var ju på väg att kunna bli också. Men han var ju genuin och han blev ju nästan, han blev nästan tårdug då när man pratade om när han blev ordförande i AIK fotboll då, som man gick och tittade på när han var en liten grabb och sen fick han leda den organisationen.
Ja, det är mäktigt. Erika, har du något?
Jag har inte varit med på lika många idrottsgalor som de andra två herrarna här inne. Jag har ju några stycken bara, men jag fick väl rivstarta direkt på min första och vingla upp på scenen och vara med och dela ut guldbollen. SLAs guldboll där till bästa kvinnlig och manlig fotbollsspelare. Så det var ju härligt att få börja direkt där. Sen är det, alltså det är ju en härlig idrottsfest att vara med på. Se alla samlade, liksom, de man skriver om på dagarna och jobbar liksom med och rapportera dem, så det är kul att se alla samlade på det sättet och uppleva det från den sidan för en gångs skull.
Desto fler idrottsgalor för dig, Larsson. Plocka fram ett minne då.
Ja, först ska jag säga, jag har ju varit då alla galor. Jag har missat två då. 2011 var på finalspelet i handbolls-VM i Malmö och förra året då jag tyvärr blev sjuk, dock inte corona då, men jag blev ju sjuk och tappade ju rösten helt och hållet. Och ska man gå ut på scenen på en idrottsskola och dela ut pris så är det ju bra om man hörs. Och det gjorde jag inte, så det var bara kasta in handduken. Så var det. Men om vi tittar tillbaka lite grann på vad man har varit med om där, så är det ju fantastiskt många duktiga idrottare som man har mött då. Och sedan så, de här gästerna, Linus var inne på Lennart Johansson, det var enormt stort. Och vi hade ju då, år innan som hjälpte till att dela ut guldbollen, det var ju också Tommy Söderberg, en annan mycket stor ledare, fotbollsledare i Sverige då, men också precis som Lennart Johansson. Jag hade ju äran att sitta med honom vid bordet och prata och man märker alltså det är ett jordnära, enkelt ledarskap som har format alltid som ligger bakom deras framgångar. De sitter inte på några höghästar, så det, så är det. Det är stort. Och sen när man tittar på pristagare generellt sett så tycker jag ju också att det blir ju alltid lite diskussion kanske efter, och det har man ju fått. Jag har fått verbala hugg ibland och man har fått något elakt sms efter och tycker att det vi har jobbet är illa och sådär. Men jag tar det kanske faktiskt bara som positivt, för att en gala som inte väcker varken idéer, synpunkter, åsikter som bara går rätt förbi, det är ju en död gala. Så att jag tycker det är bra, det visar på en kreativitet inom idrotten och att man vill att man liksom, jag skulle få ett pris istället. Varför gav ni inte det där? Nej, precis. Det brukar jag svara. Det är bara att sätta igång och nominera och fortsätta och prestera. Så kanske det kommer ett annat år. Så att, jag tror, även om Skövde är en liten stad och man kan tycka många gånger att det är nog lite för liv. Någon sa det till mig. Men det är så litet i Skövde. Det kommer aldrig att fungera. Liksom. Det kommer att bli så mycket avundsjuka och gnäll och sådär. Men jag tycker väl totalt sett att de allra flesta talar det på rätt sätt.
Jag tar över talarkudden och ger er mitt bästa idrottsminne från idrottsgalan. Jag tror att det var 2015 jag snubblade in på något sätt och såg vem som vann årets eldsjäl. Tyckte det var så himla fint. Det är alltså Kristina Aldén, Skövde IKs. Ja, i mina ögon är hon en pressvärd. Hon är ju guldvärd. Det vet alla som har jobbat med press där uppe och alla som jobbat där. Det var så himla rättvist, tyckte jag.
Svårslaget.
Mm. Det var mäktigt.
Ja, hon gör massa jobb som folk inte har en aning om. Hon hjälper till att lappa kläder och sy på namnskyltar på ryggar på folk. Och ibland har till och med, vet jag, jag har till och med någon spelare fått bo någon natt hemma i någon källare där som har kommit in sent. Och så att det är såna där människor som ställer upp jämt. Alltså. De är guldvärda för föreningslivet.
Vi får se vem som är inne på lördag. Det blir spännande.
Absolut.
Covid-19 har letat sig in i lagen runt om i Skövde. Vi har blivit påminda om pandemin flera gånger här i veckan på SLA-sportens sidor. Först var det Skövde HF som har fått stänga ner verksamheten tillfälligt efter flera smittfall i truppen. Och under onsdagen var det, va, som Skövde IK meddelade att man får skjuta fram en match mot Mörrum efter covidfall i truppen. Hur reagerar ni på det här? Det kändes nästan som att det var en tidfråga innan vi skulle börja se den här typen av fall i stan.
Ja, absolut. Det finns ju överallt annars, så att det skulle komma till även de här elitföreningarna var väl bara en tidsfråga. Det var ju en fredagkväll och det vändes upp och ner på när det kom fram att covid härjade i Skövde HF. Det var ju flera spelare som var smittade. Skövde IK vet ju väl inte så mycket. Det var ju ett fall då. Man väntade ju på svar flera personer som har testat sig. Men det är ju också fördröja innan man kan börja spela matcher igen.
Det känns som att vi har kontakt med klubbarna dagligen nästan för att kunna uppdatera oss själva och våra läsare kring situationen. Erika, du har väl pratat med Rasmus Paulsen åtminstone en gång. Ja. Vad har du för känsla från det lägret, Skövde HF alltså?
Ja, han är ju lite... Han ställer sig kritisk till förbundet. Hur de var inte så sugna på att låta dem skjuta fram matcherna så långt som de ville från början här. När jag pratade med honom i tisdags. Så...
Ja, man har skjutit fram åtminstone en match mot Sävehof och en mot Lugi.
Precis. I måndag skulle de spela på Sävehof. Den flyttas till 8 februari. Sen ville de även skjuta fram den som de skulle spela mot Lugi på lördag. Då. Och kommande vecka mot Kristianstad. Mot Kristianstad-matchen har vi inte fått något besked om den flyttas än. Men han säger att det blir för tajt schema och det blir match ungefär var tredje dag som det blir nu om de skjuter fram det ytterligare. Och han vill ju egentligen att de ska få längre tid på sig, vilket gör att slutspelet behöver läggas senare. Och det säger han ju att förbundet inte vill. Så vi får se lite vad som händer där, men han är ju kritisk till att han tror att de inte kommer få hjälp av förbundet. Han säger att de äventyrar tjejernas hälsa och han vill inte stå som ansvarig för att pressa igång tjejerna när de väl blir friska och kan spela igen, för att det kommer liksom kunna påverka tjejernas hälsa helt enkelt i laget.
Skövde HF har ju varit ganska transparenta med läget kring de här sjukdomsfallen. Hur många är det som har varit smittade? Vad är vi uppe på nu?
9 stycken som vi vet om i alla fall, som är bekräftade med corona i dagsläget i Skövde HF.
Skövde IK, är det ett bekräftat fall? Linus, du pratar om Anders Lundström. Det är inte lika transparent vad det gäller ishockey när det kommer till coronan.
I alla fall inte i svensk ishockey eller här i Hockeyettan. I NHL är det ju väldigt transparent. Men nej, det var väl känslighet att gå ut med antal. Men nu, han medgav ju ändå att det fanns ett fall då. Och vad jag förstår så finns det också ett reglement för det där att man ska, för att flytta matcher ska man ha minst 5 konstaterade smittfall i truppen. Men nu var det som så här att man kom överens med Mörrum om att flytta fram matchen. Så att, och i samråd med ligaorganisationen. Så att.
Ja, och de ska enligt plan spela mot Troja Ljungby på söndag. Vi vet fortfarande inte om den matchen ska spelas, va?
Nej, det vet vi inte ändå. Jag har ju pratat med Anders Lundström som hastigast här. De väntar ju på provsvar helt enkelt. Så att när det kommer, ja, det kommer ett besked innan söndag naturligtvis. Men vi får väl se vad som händer där. Så att, men det är klart att om de inte får fler konstaterade fall än det enstaka, så lär de ju få spela. Så har jag förstått det. Och sen hör ni ju själva hur vi sitter där och resonerar. Vad har vi för snack egentligen nu för det? Det är om man kan spela coronafall hit och dit och lag och spela var och varannan dag. Snart så kommer man ju lite grann på smärtgränsen, tror jag, om det här är överhuvudtaget. Det kanske är hårt sagt, om det här är meningsfullt att hålla på med överhuvudtaget. Jag menar, någon sportlig rättvisa så. Vi måste ju inse, vi finner ju oss i den största krisen sedan andra världskriget. Liksom, så att det kanske är så att man kanske, det är väl inte, ja, man kanske får blåsa av alltihop till slut. Det låter ju hemskt att säga, men om det, det måste ju komma på något. Vi måste ju få en rättsida på det här i alla fall, annars så vet jag inte. Det ska flyttas upp lag och ner lag och allt möjligt. Så att, ja, det är mycket ovisst för framtiden enligt min mening.
Jo, jag instämmer i det också, men om man då ser rent praktiskt nu på den närmsta tiden då, så är det ju ändå så att Allettan, det finns ju möjligheter mer att flytta matcher i hockeyn då, större spelrum rent tidsmässigt, som inte Skövde HF då får någon acceptans för. Det är klart att det är oacceptabelt att behöva spela match var tredje dag ungefär, det förstår ju alla. Och är det någon säsong som är evighetslång, så är det ju damhandboll i Sverige. Jag menar, börjar i september och så slutar vi den i maj. Och det ska spelas 22 matcher i en grundserie. Slutspelet är ju rekordlångt. Det hinner ju liksom bli en ny start, alltså uppehåll mellan slutspelsmatcher. Och, så att det finns ju alla möjligheter att flytta om man är intresserad av det. Det har jag väldigt svårt att se att man inte skulle kunna gå till mötes.
Nej, precis. Det håller jag fullständigt med om. Men å andra sidan så kommer man dit hen att det sväller. Det är en vecka hit, något lag där. Rätt som det kommer någonting annat. Vad får vi för möjligheter och hur intressant blir det? Jag var ju inne på det i måndagens tidning. Liksom, att snart så känns ju resultaten lite av underordnad betydelse. Liksom. Vi sitter och pratar om helt andra saker. Och, så att det är tragiskt och trist, tyvärr. Men vi måste igenom det här eländet.
Ja, och det ser ju heller inte så ljust ut om man ser i ett större perspektiv. Det går ju väldigt långsamt med vaccinationen här i Sverige. Och till dags datum så har man vaccinerat, tror jag, 200 000 personer på en månad då, nu på det nya året här. Så att det kan ju vem som helst räkna ut att om den takten håller i sig så kommer det ju ta flera år.
Ja, men nu håller vi på att skruva ner oss långt ner i källaren här. Oskar, nu får vi ta lite handbolls-VM så vi kommer upp på banan igen här.
Handbolls-VM pågår fortfarande, men inte länge till. På fredagskvällen kliver Sverige in i en semifinal mot Frankrike. Vinnaren där får möta vinnaren i den andra semifinalen mellan Spanien och Danmark. Det blir spännande. Vi har pratat med en person som inte är där, men som kunde ha varit där. Jonas Samuelsson. Erika, vad har vi på Jonas Samuelsson?
Ja, men i Jonas Samuelsson har vi en 29-åring, Skövde kille. Spelar på högersexa i, ja, han har varit i IFK Skövde, fostrad där och lämnade IFK 2015 var det, va? Och sen har vi sett honom i fyra danska klubbar, och nu sen den här säsongen drog igång så har vi haft honom i topplaget Ålborg.
Ja, han håller hus i Ålborg och han gör det bra. Han var med i den preliminära svenska VM-truppen men kom inte med. Daniel Pettersson och Walter Krins valdes ut framför honom. Men han har fått följa mästerskapet. Han har flera lagkamrater på plats. Och jag ringde honom. Och det dök upp en liten nyhet också som vi ska höra att han bjuder på här i början av samtalet. Vi lyssnar på hur Jonas låter.
Hej Jonas.
Tjena Jonas, Oskar Ekstrand här på SLA i Skövde.
Tjena.
Hur är läget?
Jo, det är bara bra.
Härligt, härligt.
Förutom att jag har en högerhand i gips just nu så är det väl bra.
Ja. Är det så pass? Alltså, då har du gått och skadat dig?
Ja, jag har brutit ett finger tyvärr.
Jag får beklaga, när hände det här då?
Ja, det var en vecka sedan nu. Jag vet inte, jag ska ta en ny röntgenbild imorgon så ska jag få lite närmare svar på hur länge jag står borta. Så det var ju ganska bra timing nu. Alltså det är lite uppehåll och så. Missade ju inga matcher de här två första veckorna i alla fall.
Nej, precis. Vad har du haft för dig annars då under VM-uppehållet här som har varit?
Jag har varit hemma i Sverige till den 9:e tror jag. Tränade lite på hemmaplan och så haft ett semester. Och sen kom jag tillbaka hit och då är det ju, var det ju, eller är fortfarande, det är som lite försäsongsbetonad träning liksom.
Har du följt världsmästerskapet någonting då?
Jajamän, det har jag gjort. Det passar ju bra, så kommer det in på eftermiddagen så kan man sätta sig och så är det tre handbollsmatcher. Så det passar bra.
Är du en sån som ser allt, alltså Angola mot Kongo också, eller?
Nej, inte så direkt. Så var det lite i början, men jag tröttnade ganska snabbt på de matcherna.
Jag förstår. Du har ju ett par lagkamrater i danska laget, bland annat Magnus Sagström och Henrik Mullgård, va?
Ja, stämmer.
Hur har det varit att följa dem då? Det var ju en väldigt dramatisk match igår mot Egypten.
Ja, det var ju en overklig match. Bland det värsta man har sett. Det var ju liksom... jag vet inte vad man ska... Alltså, man kan ju börja med det med att de gör ett felbyte med... Vad är det, 20 sekunder kvar eller någonting av ordinarie speltid?
Mm.
Det bara, alltså, bara det hände ju inte. Och sen när Mikkel kastar bort bollen med... Då är det 2 sekunder kvar liksom. Så, nej, det var helt otroligt. Men det var ju väldigt spännande i alla fall.
3 lagkamrater i det svenska laget också. Felix Klar, Lukas Sandell och Mikael Aggefors. Du fanns ju med i snacket inför mästerskapet. Du var uttagen i preliminärtruppen. 1. Hur var det att inte komma med till VM? 2. Hur har du följt Sverige under de här veckorna som har gått?
Det var ju givetvis... för det första var att det var en besvikelse att inte komma med efter klart. Jag vet inte. Jag vet inte om det... Det är så det är liksom.
Känner du att du har förtjänat en plats eller?
Ja, men alltså jag spelar ju... Jag har ju spelat mycket mer handboll än vad Walter Kins har gjort i Berlin liksom. Han har ju förstås spelat mycket, men alltså samtidigt så är han en... Får man räkna som en av liksom Sveriges största talanger i... Så, och det kan man inte räkna in mig som det. Så ja, alltså jag kan ju förstå den delen av det liksom. Men att följa Sverige har ju varit jätteroligt, tycker jag. De har ju spelat kanonbra handboll. De har ju fått ihop ett jättebra försvarsspel med Mats och Karlsborg in i mitten där. Och sen... Sen har de en väldigt bra kontringsfas. Dels för första vågen med väldigt snabba kantspelare. Och sen andra fasen där de kommer med både Karlsbogård och... Först var det Linus Persson som hade sina, eller har sina absolut bestämt i andra fasen. Tyvärr så har jag fått åka hem nu, men... jag tycker det har varit skitbra. Det har ju varit... över alla förväntningar som har varit på det laget. Så det har varit kanon.
Över alla förväntningar, säger Jonas Samuelsson när han pratar om Sveriges insatser i VM. Håller ni med honom?
Absolut. Det är ju en trupp. Många spelare som inte har mästerskapserfarenhet och har gått till semifinal. Det är mycket bra gjort.
Innan vi tar klivet in i Kairo, ska vi bara dröja oss kvar lite vid Jonas. Är det någon som har sett honom spela mycket?
Ja, jag har ju sett honom givetvis innan han gick iväg och även följt honom lite på distans nu också. Då, så att det är ju jätteroligt då. En Skövdekille som har liksom etablerat sig. Han spelar ju liksom, nu spelar han i Ålborg spelar Champions League, va? Det är ju, han spelar ju, möter ju toppspelare och han gör det ju väldigt, väldigt bra. Och det är också väldigt roligt då att han på... Ja, inte på gamla dagar kanske elakt att säga för en 29-åring, men han har ju kommit in ganska sent i de här landslagsdiskussionerna då, och det är ju, tycker jag, bra gjort, för att från början så var han ju inte riktigt där, utan han har ju tagit kliv och verkar ju ha trivits väldigt bra och utvecklats i Danmark. Han var bra redan när han gick, men här har ju tagit stora kliv och ta plats i Ålborg, det är inte så lätt alltså, så att han gör det bra. Sen är ju de ju duktiga, de här kantspelarna, de har det, har vi ju sett också nu i mästerskapet här, så att det är väl inte så mycket att säga om att han inte får vara med, men hade han fått spela hade han absolut klarat det också, det är jag helt säker på.
Han lär inte ha varit allt för långt ifrån, för jag vet att Glenn Solberg har varit vid ett flertal tillfällen den här säsongen och kollat på Ålborg, bland annat för att se de här spelarna han nu har faktiskt tagit ut, och är Aggefors, Klar, Sandell, men också för att se Samuelsson som fanns med i den preliminära truppen, hur långt ifrån han kom slutligen vet vi inte, men vad tror vi, har han förbrukat sina landslagschanser här nu eller?
Nej, jag vet inte. Det är jättesvårt, att veta då. Men för det man är helt säker på, det är ju i alla fall att, det ser vi ju nu, och vi pratat om förut, att Solberg satsar på spelare som kan spela både anfall och försvar. Han vill inte, han vill ju få bort så många såna här anfall-försvarsbyten som de går. Och det spelet klarar ju Jonas Samuelsson också då. Så att liksom, det har han alla möjligheter. Och han har ju lite storlek också, så att han är ju lite annan typ än Trins. Och då han, Daniel Pettersson, som spelar på den kanten, han kan komma in i banan och skjuta. Så att han finns ju säkert med i diskussionen, tror jag, framöver. Även om nu har ju det här laget gjort stor succé, så att det är klart att de har ju stärkt sina aktier rejält, de som är med nu.
Det värsta han har sett, sa han ju om gårdagens match. Vi trodde väl inte att det skulle vara Danmark-Egypten vi skulle börja med att prata om här egentligen, men det är väl den matchen som satte starkast avtryck på nästan. Man var ju golvad.
Ja, helt slagen ur brädet får man nästan säga. Sveriges match kom i andra hand i det läget när man, ja, förlängningarnas förlängning kan man väl tala om här. Som Samuelsson också var inne på här med Danmark utjämnar i slutminuten och Egypten går till anfall och det här felaktiga bytet som gör att Danmark får chansen att avgöra matchen och inte lyckas komma till avslut och vi har förlängningar. Och det blir alltså 4 förlängningshalvlekar. Efter de 2 första så, ja, tror alla att Danmark står som segrare. Men då får Mikkel Hansen rött kort. Det blir straff. Egypten kvitterar. Vi har en ny 2x5 minuter. Och så på samma sätt som man tror att Egypten står som segrare när de förlängningarna är slut, så ett regelfel av en egyptisk spelare så att Danmark får straff och Landin junior ska slå straffen och slår han vina stolpen in i nät och så blir det liksom straffa på det hela också. Fan, ja, vilken raffna, alltså vilket raffel.
Sällan har man skådat så många syndabockar på samma plan tidigare. Jag vet inte hur många som kunde ha avgjort den här matchen. Det var bara en som gjorde det till slut. Videogranskningssystemet markerade sig närvaro med tydlighet. Larsson, vad tycker du om VAR i handboll?
Nej, men i handbollen har det väl visat sig att det har fungerat bra. Det är så med VAR över generellt sett också. Det är ju liksom, det måste ju användas på rätt sätt där. Och det har man ju gjort. Det var ju något tveksamt mål var det väl i Sveriges match som han Pellas gjorde. Så man kunde tydligt se att bollen har varit inne, dömde de mål. Samma de här situationerna på slutet. De är ju, kan ju tycka att de är, det är små, små marginaler. Men om man tittar på det på helheten så är ju det korrekt dömt av domarna vid samtliga tillfällen liksom. Det är spelsabotage när det är mindre än 5 sekunder kvar. Då är det rött kort och straffkast. Va? Så är bedömningen och det tycker jag de gjorde rätt. Så att, så är det ju lite synd om Egypten ändå. De var ju nästan övertackade. De var ju så oerhört nära. De har jobbat för det. Vi pratade under förra podden alltså, i flera år. Många år för detta. Så är man så otroligt nära att slå ut de regerande världsmästarna. Och så åker man dit på 2 tabbar egentligen, och det är bytet som man, det sa ju Samuelsson också, felaktiga bytet där de kan av, vet ju inte om de har gjort mål ändå, men det får inte ske liksom. Men, nej, de var nog lite för hett.
Och i straffläggningen sen då, de stora hjältarna Niklas Landin och Lasse Svahn som tog Danmark vidare.
Ja, precis. Landin, världens bästa målvakt.
Ja, oerhört duktig.
Mm, så är det.
Vi kliver över till Sveriges match mot Qatar. Det blev en asfaltering av Qatar. Och Larsson, vet att du har 2 guldmedaljer att dela ut till personer omkring den matchen.
Ja, absolut. Jag tyckte faktiskt att de här, eller inte faktiskt, jag kan inte säga, men domarparet, de här franska tvillingarna som dömde de här 2 damerna, gjorde det på ett alldeles utmärkt sätt. Jag har sett många matcher där det har varit ganska rörigt och tveksamma domslut tycker jag, och det är svårbedömd sport handboll, men jag tyckte de löste det på ett alldeles utmärkt sätt. Och det var som vi pratade om det innan här lite grann, att jag tänkte inte på domarna. Nej, just det. Och då är de ju som bäst enligt min uppfattning. Domare som dömer och inte syns, de gillar jag liksom, och de här gjorde det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Så att det var riktigt bra domarinsats som vi pratade om det.
Ja, Qatar kördes över fullständigt och nu väntar Frankrike i semifinalen. Vad tror ni om den matchen?
Ja, Sverige körde ju som sagt på över Qatar, så man fick ju snabbt titta över och följa Frankrike, Ungern. Och Frankrike fick ju kämpa för att sluta Ungern faktiskt. Det krävdes ju förlängning där, så att innan de gjorde sitt. En repris då från 2011 då helt enkelt, den VM-semifinalen där. Sverige är underdogs, men å andra sidan kan det också vara något som passar Sverige väl i det sammanhanget. Jag håller ju Frankrike som klar favorit.
Jag brukar be er att tippa, nu tänker jag göra det. Jag säger att Sverige vinner med 2 mål. Att Spanien slår Danmark med 4 mål. Och att Sverige är VM-final på söndag. Och där vet bara gudarna hur det går. Vad säger ni? Sverige, VM-guld?
Ja, jag är mer tveksam faktiskt, även om det vore jättekul om vi gick hela vägen. Frankrike är ungefär lite samma sitt som Sverige då. De har en del av de här gamla storstjärnorna som inte är med. Karabatic bland annat är borta och sådär. Så att de har väl fått ihop sitt lag bra också då. Så att jag tror de blir en giftig motståndare. Men det är klart, Sverige med Glenn Solberg som kapten har ju fått ett härligt flyt. Han har ju fått ett härligt... Känns lite som man är ett lag nu lite grann. Man har sett det här förut. Han har sett i hockey-VM någon gång, exempelvis när Sverige blev världsmästare utan sina största stjärnor. Kanske bara ett par ledande. Och nu har man likadant och man har fått ihop det jättebra. Så att... Jag håller väl Frankrike som en liten favorit, men jag har... Det kan mycket väl gå i så, men att... Okej, logiskt Frankrike och hjärtat säger Sverige. Och jag tror att de kommer då att få möta i så fall Danmark i final. För Danmark visar ändå att de har det här flytet som krävs som de slog ut i Egypten här. Så att jag tror att de kommer då att vinna mot Spanien.
Vi får se hur det blir. Sverige leds i alla fall av Glenn Solberg, norrman. Han tar sig över gränsen i tid och jag vet att du har något slags minne av honom, Larsson, från förr.
Ja, men jag har namnet Glenn Solberg har man ju haft med sig egentligen i väldigt många år, ända sedan 90-talet egentligen då, som spelare. Men första gången jag hörde talas om honom, det var när IFK Skövde hade avancerat i, det var Challenge Cup, en av Europacuperna, till semifinal och mötte Drammen. Det var en sån här publikfest med 3000 personer i Billingehov på den tiden. IFK Skövde hade ju också ett väldigt, väldigt bra lag med Andreas Larsson i spetsen. Andreas som sen förresten blev lagkamrat med Solberg i Nordholm, men det är en annan historia. Då möttes de, Skövde gjorde en kanonmatch hemma. Om jag kommer ihåg rätt så vann de med 7 bollar. Och man skulle åka till Norge då för att säkra finalplatsen. Jag var och var själv med i Drammen och såg matchen på plats. IFK Skövde förlorade med, om jag inte minns helt fel nu, 12-20, förlorade med 8 bollar och åkte ut. Glenn Solberg var stor matchhjälte i det norska laget ihop med en målvakt där som heter Frode Tjeje, tror jag. Så att det var snöpligt. Men det var första gången man fick klart för sig vilken fantastiskt duktig spelare han var, Glenn Solberg. Och det har han ju tagit med sig nu som ledare också, tydligen. Även om jag vet att i Norge så har man ifrågasatt lite grann om sagt i Sverige. Haha, ungefär det hörde man ju. Frändesjö sa ju till bland annat. Lycka till med Solberg ungefär, men det känns som det ledarskapet som han har inlett i Sverige är väldigt, väldigt lyckat.
Vi ska väl notera också att Skövde har en representant på plats, fast på läktaren än så länge. Jack Turin, IFK Skövdes högernia, är där. Han har inte fått spela än. Chanserna blir bara färre och färre.
Han fick se pyramiderna om dagen i alla fall, såg jag gissare.
Han har varit och sett pyramiderna. Han har väl tränat en del och försökt att hålla igång så där. Var han frustrerad, Rika? Vad tror du?
Jag vet, han hade ju pratat med IFK Skövdes hemsida där och uttryckt sig, och han är väl, han låter i alla fall nöjd där genom att han är med laget i allt de gör, och det är inte så mycket handbollsträningar eftersom det är tajt med matchande nu för truppen och sådär, men de som inte är med och spelar, de trycker på extra på träningarna där och gör vad de kan för att hålla igång ändå, men det är klart att han hade velat vara med och spela, det behöver man inte vara någon, ja, det krävs ingen större tänkare för att förstå det såklart.
Sverige-Frankrike fredag 17.30, VM-final söndag 17.30. Sen går vi in i februari, va? Glödheta februari. Tisdag får vi tillbaka IFK Skövde handboll i spel. Tidiga tankar inför det. IFK just hemma.
Ja, just det. Om det inte dyker upp något covidfall nu då. Men det får vi väl inte tro att det gör. Ja, IFK Ystad hemma, det är ju sån där match. Det är alltid svårt när man börjar att spela igen, men IFK Skövde har ju några plumpar under hösten, så att det får inte bli en plump till om man har tänkt sig att hänga med bland topp 4, så att man får ju ladda för 2 poäng och det ska man ju klara, kan jag tycka.
Ja, det håller jag också med om. Handbollsligan har väl smygstartat lite här. Det har ju varit lite matcher här i veckan redan som har dragit igång innan mästerskapet till slut här. IFK Ystad hemma, ja visst, allt annat än seger, det är ju ett misslyckande i en sån match.
Det ska bli kul att det kommer igång igen här nu med lite herrhandboll på hemmaplan och sådär. Så Fabian Norsten är ju tillbaka i målet också och har gjort någon intern match med laget här efter att inte ha spelat något än i år. Så att det ska bli kul att se honom tillbaka igen.
Det blir en häftig konkurrenssituation där för Håvard Åsheim har ju varit kanonbra mellan stolparna före uppehållet.
kalla, mörka men spännande tider går vi till mötes då vi tackar återigen alla som har lyssnat på det här avsnittet, va? Tack, tack.
Tack för idag.
Och så hoppas vi väl att ni tittar på Idrottsgalan på lördag. Och så hörs vi igen nästa fredag.
Hej då.
Ha det bra då.
Hej, hej.
Ja.
Den här podden spelades in i poddrummet hos Rikstrand och Company i Skövde.